Välkommen till Skånes taltidning nummer 32 2018 med utgivningsdag fredag den 10 augusti. Solen gick upp 5.29 i morse och går ner igen klockan 20.55. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är André Pentmo. Och det här är innehållet.
9-åring riskerar att bli blind när medicin togs bort från högkostnadsskyddet.
1000 dör i fallolyckor varje år. Myndighet informerar anhöriga.
Slopa vårdvalen och låt kommunerna driva färdtjänsten själva igen. Det ger bättre lokalkännedom. Förslag från Vänsterpartiet inför höstens regionval.
Medan Moderaterna säger att vårdvalet är bra. Och om Skånetrafikens färdtjänstbeställningar inte fungerar så kan det bli aktuellt att privatisera den igen.
Så fick en blind man påhälsning av en pyton.
Öppnat och stängt med pizza, burgare och utegym.
Här har vi färdats i 5000 år. Serien Skåne under ytan tar sig idag fram på dödens väg över Söderslätt.
Evenemangstips på det med syntolkning och folkbarock.
Och kalendern med påfågelteater och surströmmingspremiär.
Anslagstavlan innehåller inbjudningar och några ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist kommer redaktionsrutan.
En 9-årig flicka i Sätila i Västergötland riskerar att bli blind efter att högkostnadsskyddet för en medicin dragits in. Det rapporterar Sveriges Radio. 9-åriga Isabella Kynel har den mycket ovanliga sjukdomen nefropatisk cystinos, som framförallt visar sig genom symptom från njurarna. För att överleva måste hon ta bromsmediciner. Och en av dem är ögondropparna Cystadrops, som ska förhindra ögonskador. Men i höstas tog Region Västra Götaland bort medicinen från högkostnadsskyddet. Den var för dyr, tyckte regionen. Och nu måste familjen betala medicinen själv. En kostnad på 15 000 kronor i veckan.
Regeringen har beslutat att satsa pengar för att minska antalet fallolyckor bland äldre. Det är Nationellt kompetenscentrum för anhöriga, NKA, som ska ta fram informationsmaterial om hur sådana olyckor ska förebyggas. Just anhöriga har valt som målgrupp eftersom många äldre bor hemma med en anhörig. Informationen ska vara digital och finnas på NKAs hemsida samt i tryckt form. Bland annat ska det göras en kunskapsgenomgång om hur man som anhörig kan motverka fallolyckor. Dessutom planeras så kallade webbseminarier i ämnet. Över 1000 personer dör årligen på grund av fallolyckor i Sverige och mer än 70 000 skadas så pass allvarligt att det kräver inläggning på sjukhus. De flesta är över 80 år och nedsatt syn är enligt Sveriges kommuner och landsting en av de bidragande orsakerna till fallolyckor bland äldre.
I vår serie intervjuer inför höstens val till regionen har vi kommit fram till Vänsterpartiet. Sara Svensson är ledamot av såväl regionstyrelse som fullmäktige och sitter också i beredningen för framtidens sjukvård. Den diskuterar bland annat framtida sjukhusbyggen. Vänsterpartiet vill inte att vårdvalen inom ögonsjukvården ska finnas kvar.
Vi har varit kritiska mot vårdvalen generellt hela tiden och skulle jättegärna ta tillbaka ögonvårdvalet i offentlig regi. Framförallt för att vi ser att skapar gräddfiler för vissa diagnoser medan väntetiderna är väldigt långa inne på de specialiserade ögonmottagningarna. Och vi skulle vilja ta ett helhetsgrepp kring hela ögonsjukvården och se att i offentlig regi med en sammanhållen vård för alla typer av ögondiagnoser skulle det vara lättare att bygga en tillgänglig vård för alla där man får vård efter behov.
Det var ju väldigt långa köer till gråstarroperationer innan vårdvalet infördes. Skulle regionen klara av det i egen regi?
Det man gjorde när man införde vårdvalet var ju dels att man marknadsutsatte vården genom vårdvalet. Men det alliansen gjorde också var att man samtidigt puttade in en massa pengar. Så det är svårt att veta om det var vårdvalet i sig eller resursförstärkningen som gjorde att köerna blev kortare. Men vi ser att regionen verkligen har möjlighet att bygga ut en verksamhet som ser till patienten utan marknadens inblandning.
Skulle de läkare som nu jobbar på de privata klinikerna då gå över till regionen, tror ni, eller?
Det är svårt för mig att svara på, men det handlar ju om satsningar på arbetsmiljö och så också, såklart. Det handlar ju inte bara om att ta tillbaka verksamhet utan utveckla verksamheten. Vänsterpartiet går ju till val på att förkorta arbetstiden med bibehållen lön för regionens anställda generellt, och det ser vi ju som en jätteviktig förutsättning för att kunna bygga en bra sjukvård på sikt, att personalen får riktigt bra arbetsvillkor.
På vilken sikt ser du det här med att vårdvalen ska avskaffas och regionen ska ta över?
I vårt valprogram så pratar vi om att de specialiserade vårdvalen vill vi ta tillbaka i egen regi. Och om vi efter 9 september skulle hamna i majoritet så får man ju såklart göra en plan. Det går ju inte att ta tillbaka allt på en gång, så att säga, utan man får ju göra det successivt.
Så de försvinner inte 2019 om ni får makten?
Nej, lite längre tid än så tar den nog. Det får man vara ärlig med.
Från synskadade framförs en hel del kritik mot hjälpmedelsverksamheten när det gäller utbildning och uppföljning på tekniska hjälpmedel till exempel. Hur vill ni göra det bättre?
Under mandatperioden som har varit nu så har vi fokuserat ganska mycket på kostnadsdelen av hjälpmedel och kostnader för sjukvården generellt, och vill jättegärna utvecklat system där man tittar på ett sammanhållet högkostnadsskydd till exempel. Under förra året så motionerade vi om högkostnadsskydd i den inneliggande vården, för att vi ser att patienter som är inlagda under långa tider får väldigt dyra räkningar med sig hemma. Det ser vi som en del. Sen har vi också lyft förslag på att återta audionom vårdvalet i egen regi, för att vi ser att marknaden får för mycket spelrum helt enkelt. Och man ser att de upphandlingar som regionen görs används inte, utan det är de privata företagen som försöker sälja sina grejer istället. Så det är väl två saker som vi har lyft under den gångna mandatperioden.
Men den här kritiken då mot uppföljningen, utbildningen som framförs, hur vill ni åtgärda det?
Jag tänker att dialogen med förskrivarna är väldigt viktig, och att man också när man upphandlar nya tekniker eller nya hjälpmedel, att man gör det tillsammans med brukarorganisationerna till exempel. Sen är det ju en teknisk utveckling som går jättesnabbt, och därför blir ju samverkan med de som ska använda det central för att man ska kunna använda sina hjälpmedel på rätt sätt.
Glimåkra folkhögskola har ju kurser där man kan få utbildning på IT-hjälpmedel och så, men inga skånska synskadade går där. Varför är det så?
Jag vet faktiskt inte, måste jag vara ärlig och säga. Jag stötte på den frågan för ett tag sedan också. Jag kan inte anledningen till att regionen inte använder folkhögskolans kompetens på området. Men jag tycker det, oavsett var regionen landar där, så tycker jag det är väldigt viktigt att man ser till att de som ska använda hjälpmedlen får rätt utbildning för att kunna använda dem. Men också att man får rätt sorts hjälpmedel för de behov man själv har som individ.
Men i det här fallet så kunde det vara okej då att regionen köpte in utbildning från Glimåkra till exempel?
Ja, Vänsterpartiet är inte motståndare till all form av upphandling. Vissa kompetenser finns inom folkbildningen till exempel, eller inom den ideella sektorn. Men i det här konkreta fallet vet jag inte anledningen till att det ser ut som det gör.
I sommar så har ju Skånetrafiken tagit över färdtjänstbeställningarna i egen regi. Mm. Vad tycker Vänsterpartiet om det beslutet?
Vi tycker det är jättebra att beställningscentralen är i egen regi. Vi ser det som ett steg i rätt riktning för färdtjänsten generellt, och hoppas på att det kan bli en förbättring av färdtjänsten för alla som använder den i Skåne.
På vilket sätt är det ett steg i rätt riktning?
Ja, dels att de som jobbar i beställningscentralen, att regionen kan garantera en god arbetsmiljö, men också att lokalkännedomen är viktig när man organiserar vilka turer som färdtjänsten ska åka och så. Det menar vi är viktigt.
Sen kommer ju nästa steg i färdtjänstkedjan, nämligen taxibilarna som faktiskt ska köra. Och där är det ju mycket kritik mot att de är sena, de hittar inte och chaufförerna är otrevliga ibland och så. Hur ska det bli bättre?
regionen som upphandlare måste ju bli mycket bättre på att ställa krav på kvalitet och också vara beredda att betala för kvaliteten. Man har ju sett i många kommuner men även i regionen att man pressar priserna alldeles för hårt och att det såklart ger effekter på vilken kvalitet man får i färdtjänsten. Så mycket starkare fokus på kvalitet och vara beredd att betala för det också. På sikt så tänker vi oss att det skulle vara bra att kommunerna tar färdtjänsten så, för att lokalkännedomen blir starkare. Men det är ju en komplicerad fråga.
Ni skulle vilja lämna tillbaka den till kommunerna så att säga?
Precis.
Du sa på sikt. Hur lång sikt är det?
Det beror ju lite på vad som händer efter 9 september. Vänsterpartiet har ju, precis som alla andra partier, har ju ett brett spektra av åsikter och politiska reformer som vi vill genomföra. Så det beror ju på om man får majoritet för det eller inte.
Skånetrafiken tog ju över färdtjänsten, eller många kommuner lämnade över till Skånetrafiken för att man skulle då kunna till exempel resa över hela Skåne utan problem och så. Men om nu kommunerna tar tillbaka den, hur skulle det fungera?
Jag tänker att man såklart måste lösa det. Den enskilda färdtjänstbrukaren ska ju inte i vårt förslag påverkas av om det är regionen eller kommunen som kör färdtjänsten. Men vi tycker det är viktigt med att beslut tas nära där medborgarna finns och att man har kännedom om hur kommunen och angränsande geografi ser ut till exempel.
Och då skulle förstås också den här beställningscentralen i Hässleholm läggas ner om kommunerna tar över.
Ja, då får man ju organisera det på lokal nivå så att säga.
Ska personer med funktionsnedsättning vara hänvisade till färdtjänst eller ska de också kunna åka kollektivt?
Vår målsättning i kollektivtrafiken är att den ska vara tillgänglig för alla och så många som möjligt. I sommar till exempel så har ju alla ledsagare i regionen för ledsagare för unga kunnat åka med avgiftsfritt nu när sommarkorten har getts till alla unga under 18, mellan 13 och 18 år. Så vår vision är verkligen att så många som möjligt ska kunna åka kollektivtrafik i vanlig kollektivtrafik.
Men då måste den ju fungera också, vara tillgänglig.
Precis.
Och det är den ju inte. Utropen på bussarna fungerar inte, informationen på tågen fungerar inte.
Nej, det är jättemånga problem med kollektivtrafiken idag. Vi går till val på att satsa mycket på kollektivtrafiken när det till exempel handlar om tillgänglighet som du lyfter på en massa olika områden. Både när det gäller olika digitala lösningar men även hur man köper biljetter på nätet eller fysiskt. Men det handlar ju också om tillgänglighet på bussarna och tågen, att det ska fungera och åka oavsett om man kommer med en barnvagn eller en rullstol eller om man har nedsatt syn till exempel. Men det handlar ju också om tilltron till kollektivtrafiken som sådan, att de ska komma i tid, att övergångarna om man ska byta tåg till buss och så fungerar. Och det är ju viktigt för alla, men särskilt kanske människor som har olika nedsättningar av olika slag.
När man åker tåg, då har man ju rätt till ledsagning till och från tåget, men om man sen vill fortsätta då med buss, då kan man inte få ledsagning från tåget till bussen, som det är idag.
Jag tänker att tillgängligheten måste fungera i hela linjen. Om Skånetrafiken kör både gula bussar och tåg så borde ledsagningen fungera från resans start till resans slut, oavsett färdslag så att säga.
Och det är regionens uppgift, ansvar.
Ja, om regionen säger att man kan få stöd och hjälp i tågtrafiken så tänker jag att bussarna också är en del av kollektivtrafiken.
Så inför ju Skånetrafiken nu ett nytt biljettsystem. Mm. Har du försäkrat dig om att det här kommer att vara tillgängligt för synskadade?
Så långt jag har kunnat läsa i handlingarna och när vi har haft dragningar så har jag lyft de frågorna konsekvent och ställt de frågorna för att jag tycker att det är en väldigt angelägen fråga. Och där är ju också en historik i Skånetrafiken att man inte har lyckats ta hänsyn till alla funktionsvariationer och funktionsnedsättningar som finns. Erfarenheterna från JoJo-systemet avskräcker ju i det fallet. Så ja, jag har ställt många frågor, men jag personligen har inte sett i detalj hur systemen har utformats i förväg till exempel.
Vi pratade om ledsagningen i kollektivtrafiken. På de stora sjukhusen är det ju väldigt svårt att hitta om man är synskadad till sin klinik, till sin mottagning. Vems ansvar är det att se till att man kommer rätt där?
Jag tycker att det är regionens ansvar. Antingen via personal som hjälper en rätt från entréerna till exempel, eller på andra sätt. Men jag tycker att det är regionens ansvar.
Så att det inte är så att man kan hänvisa till kommunernas ledsagarservice?
Nej, jag tänkte närmast på till exempel olika frivilliginsatser som finns på sjukhusen. Jag menar att vi behöver satsa på att bygga ut välfärden så att den är tillgänglig för alla och att det är en uppgift för den offentliga sektorn och inte någonting man kan lämna över till ideella organisationer till exempel. Så mer det menade jag än om det är kommun eller region.
Region Skåne är ju Skånes i särklass största arbetsgivare.
Mm.
Och hur tar ni ert ansvar för att även personer med funktionsnedsättningar ska kunna få jobb?
Jag menar att Region Skåne kan bli väldigt mycket bättre på det området. Dels genom olika riktade insatser men också att man i sina rekryteringsprocesser ska bli bättre på att rekrytera fritt från diskriminering helt enkelt. För att vi ser att generellt på svensk arbetsmarknad att människor sorteras bort utifrån var man är född eller var man kommer ifrån eller om man har funktionsnedsättningar eller så. Och där menar vi att de offentliga arbetsgivarna verkligen måste visa framfötterna. Så.
Men hur ska man få det att fungera då, rent praktiskt?
Det handlar ju om att bygga ett mänskligt arbetsliv skulle jag säga. Arbetsmarknaden idag är ju för det första alldeles för hårt uppskruvad oavsett vem man är och vilka, hur man fungerar så att säga. Vi ser ju att sjukskrivningstalen ökar alarmerande och att människor har svårt att orka med det tempot som finns i sjukvården idag till exempel. Så för vår del handlar det om att förkorta arbetstiden, anställa fler kollegor, se till att arbetsbelastningen blir rimligare så att människor orkar med utifrån sina förutsättningar. Men också att man måste rekrytera på ett annat sätt och rekrytera. Där finns ju olika metoder för att rekrytera med olika anonymiseringsmodeller till exempel. Men också att man som arbetsgivare måste bli bättre på att anpassa arbetsmiljön efter de anställdas förutsättningar.
Så du tror att med till exempel anonyma ansökningshandlingar så skulle det gå lättare?
Ja, jag tror att man skulle kunna nå viss framgång med hjälp av sånt. Men det handlar ju också om att, som jag säger, anpassa arbetsmiljön så att den fungerar för olika sorters människor.
Det sa Sara Svensson från Vänsterpartiet som intervjuades av Birgitta Fredén.
I vår serie intervjuer inför valet så har turen kommit till Moderaterna. Partiet representeras av Ann-Sofie Turesson, ordinarie ledamot av Region Skånes handikappberedning och ersättare i Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Hon är kommunpolitiker i Kävlinge där hon bland annat är ordförande i socialnämnden. Ann-Sofie Turesson representerade också Moderaterna i den inför valet debatt som Synskadades riksförbund ordnade i Malmö i våras. Moderaterna, de driver arbetslinjen, att människor ska arbeta, inte få bidrag. Och den linjen gäller även för personer med funktionsnedsättningar, säger Ann-Sofie Turesson.
Ja, i min mening gör den det. Jag har ju reflekterat ganska mycket över detta, dels som politiker men också som förälder till ett barn med funktionsnedsättning, att jag vill ju att de förmågor som människor har ska tas tillvara på, och då ska man också kunna, om man kan, ut i arbetslivet. Då är det arbetsgivaren också som måste gå in och hjälpa till och stötta upp med de anpassningar som behövs för att man ska kunna arbeta, för det är ofta där det fallerar.
För att Region Skåne är ju regionens absolut största arbetsgivare. Men det är inte så många människor med funktionsnedsättningar som har arbete inom regionen. Vad vill ni göra för att ändra på det?
Nej, men det är rätt, och det har ju funnits vissa projekt som har jobbats med för att få in fler med funktionsnedsättning eller i praktik i början och sen se vad man kan hitta. Och det är ju den saken som man skulle vilja fortsätta med, att hitta de här vägarna in för att få prova på och se vad man skulle kunna arbeta och hur vi skulle kunna anpassa arbetsplatserna. Jag kan ju se ganska mycket nu när vi har i vården, vi säger att den personalen som är utbildad ska göra det de är utbildade till, då finns det mycket kringuppgifter som andra skulle kunna ta och arbeta med. Och där skulle jag vilja se, till börja med projekt, men sedan se hur vi skulle kunna få in personer med funktionsnedsättningar, till exempel en bra grupp personer som skulle kunna prova på att göra det. Och där vi skulle då kunna öka massan som vi anställer.
Varför är det så svårt då, tror du?
Ja, ska jag vara riktigt ärlig så tror jag det är en grundläggande rädsla bland de som arbetar, för att det tar ju tid från ens arbetsplats. Det kvittar om man är funktionsnedsatt eller vem det är som börjar, så tar det tid att introducera. Och då har man en bild av att det här tar längre tid att introducera och hantera och vägleda. Det tror inte jag faktiskt är så i alla fall. Det beror ju på vilken nedsättning du har. Men där är en viss tendens att dra alla över en kam, och det är ju inte rätt. Och där tror jag vi måste arbeta med information och hur man ska kunna bemöta, hur man ska hitta. Och sedan så är det också att vi som arbetsgivare måste se vad det finns för anpassningar vi måste göra i arbetsmiljön för att man ska kunna komma in och hitta och sitta. För får man den anpassningen så fungerar det ofta väldigt, väldigt bra.
Vad tycker ni inom Moderaterna om vårdvalet?
Vi är väldigt positiva till vårdvalet, och vi vill ha kvar och vi vill utöka vårdvalet inom en hel del delar inom vården i Skåne.
På vilket sätt? Vad vill ni utöka?
Ja, vi vill behålla dem där är, och sedan, vi har ju sett väldigt positivt till exempel med hörapparater och de delarna. En del är psykiatrin, vårdval inom psykiatrin. Vi ser också vårdval inom öron-näsa-hals för barn och unga, som är en stor del. Och vårdvalet för mig är ju att jag ska kunna välja det som passar mig bäst. Om jag har speciella antingen behov eller jag känner att jag har en förtroende för den här typen av läkare, då ska jag kunna välja dem. Det ska inte vara så att jag blir tilldelad någonting, utan jag ska kunna se var jag ska kunna gå någonstans. Och det är det som är det grundläggande.
När vårdvalen inom till exempel gråstarroperationer infördes, så sades det ju att det skulle medföra en större spridning inom Skåne av mottagningar.
Ja, det sades det, och nu är Skåne relativt litet till ytan, om vi ska vara ärliga. Och ta sig över Skåne tar inte 2 dagar som det kan ta i vissa andra delar i Sverige. Så på det sättet så har vi kanske inte den utmaningen, men givetvis så är det en utmaning om man inte har bil och man inte kan ta sig någonstans. Då är det en utmaning. Men förhoppningen med vårdvalen är ju givetvis konkurrens, öka kvaliteten och att det ska finnas på olika delar i Skåne. Men det är inte alltid man når hela vägen. Det är det inte.
Borde man kunna påverka på något sätt var kliniker startar?
Man skulle teoretiskt, eller man skulle kunna göra det till exempel i de krav och valideringskrav man ställer, att ser man att det minskar på något ställe så kan man ju göra positiva incitament för att man ska etablera sig och sådant. Så det är ju givetvis en diskussion vi ska ta i så fall. Det har vi inte riktigt haft en diskussion om, men det är ju en möjlighet som man skulle kunna göra i så fall. Om man ser att det nordöst finns där ingenting i, medan allting finns nere i nordväst. Om det nu är så att det finns behov av det.
Det framförs en hel del kritik från synskadade mot hjälpmedelsverksamheten. Mm. Att man inte får tillräckligt bra utbildning och uppföljning på de tekniska hjälpmedel som man får. Hur vill ni ändra på det?
Ja, och det var ju också en sak som kom fram ganska tydligt när vi hade debatten. Och jag sitter i hjälpmedel- och habiliteringsnämnden, och det har inte riktigt varit den bilden. Så det första jag gör är ju att nu gå tillbaka till nämnden och höra vad det är för någonting. Men självklart, om du får ett hjälpmedel så ska du ha utbildning och du ska ha hjälp och stöd så att det hjälpmedlet används på rätt sätt. Annars så finns det ingen anledning att ha ett hjälpmedel. Så det är ju någonting som vi kommer att göra vad vi kan för att det ska bli bättre för synnedsatta, men även alla kategorier som får hjälpmedel som inte tänker att de får utbildningen som de behöver.
Glimåkra folkhögskola har ju utbildningar, men där deltar inga synnedsatta från Skåne.
Nej, jag förstod också det när vi hade debatten, och Där kan jag inte ge något rakt svar faktiskt, för den frågan är jag inte så insatt i, och då vill jag hellre låta bli att ge ett svar än att prata kring någonting som jag inte kan svara på direkt.
Skånetrafiken har ju i sommar tagit över beställningscentralen för färdtjänst i egen regi. Var det ett bra beslut?
Den som hanterar beställningar och så, där, det grundläggande där är att man ska ha lokalkännedom, man ska kunna svenska språket och man ska kunna ta emot beställningar och se till att det kommer rätt och samordna rätt. Och det var intentionerna med de delarna. Nu har jag sett initial kritik och jag har sett problematik i det här så att säga. Så om beslutet var rätt eller fel får ju utvärderingarna titta på. Men det grundläggande måste ju vara just att lokalkännedomen, kunna språket och det. Och det hade man ju hoppas på att det skulle fungera i alla fall. Som du sa, det är ju relativt nytt att de har tagit över, och man får ju också titta på hur det fungerar i långa loppet här.
Så det blir inte aktuellt med någon återprivatisering eller så om ni får styra?
Jo, vi kommer till se över det här och titta över och se vad vi kan göra för att det ska bli bättre för invånarna. För att man måste kunna lita på att färdtjänsten kommer i tid och att den kör på rätt ställe. Det är det. Och i det här fallet så är det ju även sjukresorna som vi då också ser på, som man måste göra. Och då får vi ju som sagt att titta på utvärderingarna, hur fungerar det, fungerar det inte, så måste vi göra någonting åt det. Och då kan det absolut bli aktuellt med, om man tittar på en ny upphandling eller att lägga ut det, eller vad det är som är bäst för våra medborgare.
Att man kör på rätt ställe, det beror ju också mycket på taxiföretaget som kör, och det framförs ju lite då och då kritik mot att bilarna inte hittar och de kommer sent och förarna är otrevliga.
Ja, och det är ju inte okej. Att köra färdtjänst och sjukresor är en serviceverksamhet, och då är man en serviceperson även om man kör taxi. Och det är nog här också som är anledningen till att inte alla 33 skånska kommuner är med inne i det skånska, i Region Skånes upphandling, utan dels är det lite kontroll givetvis beroende på kostnader, men dels är det också att man vill ha kontroll på vilket taxibolag som kör. För Region Skåne har ju flera taxibolag i sina upphandlingar och som man kan då komma in i. Så att där kan jag säga att där måste man ju tydliggöra detta, anmäla in och säga att det här fungerar inte, så att man får vetskap om det på både tjänstemannen och uppåt, så att vi kan göra någonting åt det i så fall.
Vad kan ni göra åt det?
Ja, men vi kan ju ställa krav. Vi kan ju ställa krav i upphandlingar, vi kan ju ställa krav i bemötande.
Är det för dåliga krav i upphandlingarna idag, eller är det för lite möjligheter till sanktioner?
Ja, men det är precis det. Är det kraven eller är det sanktionerna? Om det konstant kommer in kritik, då måste man ju titta på vad är det för någonting som har fallerat. Är det underlaget i upphandlingen? Har vi sanktionsmöjligheter vi kan göra som vi inte gör? Eller vad är det? Är det ett taxibolag? Eller är det generellt? Eller vad är det för någonting? För det är ju någonting man måste djupdyka i och se.
Många med en funktionsnedsättning kan ju åka kollektivtrafik ibland om kollektivtrafiken fungerar. Mm. Men det är mycket som brister där, bland annat då utrop, information och sådär. Vad kan ni göra åt det?
Kollektivtrafiken idag är inte bra. Den fungerar inte, den går inte i tid och den går inte som vi önskar. Vilket drabbar alla och inte bara en grupp utan alla grupper. Så för min del så är det ju att återigen att vi i politiken måste bli tuffare i kravställningarna och få ner det hela vägen så att det faktiskt hanteras. Att man någon gång fallerar i ett system, det kommer alltid till att ske. Men då måste man ju hitta andra vägar att göra det på, som jag ser det. Och jag tycker det är positivt om man kan åka kollektivtrafiken och den blir nyttjad så mycket som möjligt.
När man åker tåg, då kan man ju få ledsagning, hjälp till och från tåget och sådär. Men när du kommer fram och vill fortsätta med bussen, då får du ingen ledsagning.
Mm. Nej, och det var ju en diskussion också som fördes i debatten som var intressant. För att begreppet ledsagning för mig är en LSS-insats. Men jag förstod när vi diskuterade att det var inte den typen som det var, utan det var en annan typ av ledsagning. Och den har vi inte diskuterat på det sättet, utan den får vi ta till oss och fundera på vad är behovet, hur stort är behovet, vad är det överallt, är det någonting man kan beställa innan, eller Är det en spontan resa så kan det vara svårare att bemöta än om det är en planerad resa och så vidare. Så här tror jag att vi måste faktiskt se lite djupare på vad som vi skulle kunna göra för att bemöta, för att möta det också. Vi var ju även då när vi diskuterade det inne på ledsagning på sjukhus. Att hitta rätt på sjukhusen och att få hjälp att komma rätt när man kommer, för man blir avsläppt utanför, men sen ska man ju hitta inne i sjukhusen också. Och det är ju samma sak där, att hur kan vi lösa det på bästa sätt? Är det mänskligt? Mänskliga kontakter, kan vi lösa det med bättre markeringar i marken? Kan vi lösa det med digitalt, eller hur kan vi göra det här? Och det får vi verkligen se på, för det är ju en tillgänglighetsfråga också.
Är det regionens ansvar, tycker du, ledsagning på sjukhusen till de olika klinikerna?
Regionens huvudansvar är sjukvården, om jag ska vara riktigt så. Däremot så har vi ett ansvar att byggnaderna är tillgängliga och att man kan ta sig runt i byggnaderna. Och det är därför som jag menar på att frågan är om det är en ledsagning som ska till, eller om byggnaderna ska göras på ett sådant sätt så att det är markeringar i marken så att man kan hitta ändå. Sen finns det på många av våra sjukhus frivilliga organisationer och Röda Korset som skulle kunna vara behjälpliga i det här. Så det är ju någonting vi får titta på.
Är det regionens ansvar då, den ledsagningen inom Skånetrafiken då, tåg, buss och så?
Nej, men det är ju samma här, att då hamnar vi igen i diskussionen, vad är LSS-ansvaret och den ledsagningen som du kan få? För där kan du få ledsagning som åker med dig på tåget och hjälper dig till plats beroende på hur kommunen gör din bedömning och vad du har för behov. Har du färdtjänst eller inte, eller vad är det för någonting? Kontra då de här delarna. Så i min värld så är det i första hand en LSS-uppdrag att vara ledsagning. Men det var intressant beskrivningen jag fick när vi satt på debatten, och att det på något sätt har funnits men inte finns hela vägen. Och för mig är det att antingen finns det, då har man det hela vägen, eller så finns det inte, och då säger man att det här är det kommunala ansvaret. Och det är här någonstans vi måste hitta vad det är.
Det är inte så många personer med synnedsättning som har LSS-ledsagning. Nej. De flesta har ju solledsagning.
Ja, men exakt, så är det ju.
När vi pratade om kollektivtrafiken så handlade det ju också om hur man köper biljetter. Och Skånetrafiken inför ju ett nytt biljettsystem nu. Har du på något sätt försäkrat dig om att det går att använda om man är synskadad?
Jag har gått på Malmö central och jag har testat av att man kan ta sig fram, och jag har testat de bitarna. Men jag har faktiskt inte köpt i appen biljetterna, för så det gjorde jag inte vid det tillfället. Så nej, personligen har jag inte gjort det. Det har jag faktiskt inte. Och det är väl frågan om det är en talsyntes i att köpa i den appen eller inte, för det är det som behövs till för att man ska kunna köpa, tror jag, i det hela. Så det är någonting som jag får faktiskt ta till mig att titta. Men personligen har jag inte gjort det.
Hur viktigt är det att det är tillgängligt då?
Ja, men det är väl klart det är viktigt. Om man vill och kan åka kollektivtrafik så ska alla kunna åka kollektivtrafik. Och vi ska ju inte utesluta några grupper för att de inte kan köpa biljetterna. Det är ju inte acceptabelt. Då måste vi se till att fixa till det.
Ann-Sofie Turesson, Moderaterna, intervjuad av Birgitta Fredén.
I brittisk press läser vi om ett oväntat besök. Den 60-årige och gravt synskadade Stuart Saunders i Exeter låg och lyssnade på musik när han hörde kraschande ljud i badrummet. När han undersökte saken upptäckte han att tandborsten, ett glas och en schampoflaska fallit till golvet. Och vad han trodde var en bit isolering, fast så tung att den inte gick att lyfta. Tillkallad hjälp upptäckte att det i själva verket var en livslevande pytonorm. Och viss uppståndelse bröt ut. På en bild ser man hur den 2,5 meter långa ormen ligger hopringlad på golvet. Polis och viltvårdare lyckades fånga in den brunspräckliga ormen, som i det vilda lever på att krama ihjäl sina byten. Den tros ha rymt från sin ägare och slingrat sig genom avloppsrören upp i Mr. Saunders toalett. Ormar blir mer aktiva när det är varmt, förklarar experterna. Och de är skickliga rymmare.
Öppnat och stängt. I Helsingborg har den amerikanska pizzakedjan Domino's öppnat sin första restaurang och den sjätte i Skåne. Hemkörning är specialiteten. Och de här butikerna har alla telefon 90123 och adressen i Helsingborg är Södergatan 56.
I Hyllinge i Åstorps kommun har köpcentret Familia blivit av med flera butiker. De som stängt är klädkedjorna Lindex, Kappahl, Kubus, Dressman och sportkedjan Intersport.
I Center Syd i Löddeköpinge har Telia stängt sin butik.
Och i Kristianstad har skobutiken på Kardellsgatan 19 stängt.
I sjön Immeln har båtturerna med MS Immeln ställts in för resten av säsongen på grund av det låga vattenståndet i sjön.
I Lockarp söder om Malmö har hamburgerkedjan Max öppnat en ny restaurang. Adressen är Firmagatan 1 in till Yttre Ringleden.
I Malmö har den syriska restaurangen Shamjat öppnat i full skala på Södra Förstadsgatan 78. Den populära restaurangen låg tidigare på Skolgatan men eldhärjades för 2 år sedan och nu finns de alltså på ny adress. Under mellantiden öppnade också 2 snabbmatsställen med samma namn på Bergsgatan 5 och Södra Förstadsgatan 3.
I Gärsnäs i Simrishamns kommun har ett utegym öppnat i Hantverksparken. Där finns enkla redskap att pressa och hänga i och det som är vanligt gratis och öppet dygnet runt.
I Abbekås har restaurangen Dinas Place öppnat på Idrottsvägen 1. På menyn står danska rätter och de har uteservering och ibland också musikunderhållning.
Arkelstorp har fått en ny återvinningscentral. Den ligger på Energivägen 2. Däremot stänger återvinningsstationen vid Kärrvägen på Långebro den 17 augusti på grund av problem med nedskräpning.
När man åker bil i det svenska landskapet ser man ofta resten av en gammal väg alldeles bredvid den nya moderna vägen. Vägsträckningar är något som återanvänds i tusentals år. Människor har från tidernas begynnelse tagit sig fram där det varit mest praktiskt och lätt att gå. I sista delen av sommarserien Skåne under ytan ska vi till Döserygg vid Håslöv där arkeologerna hittade en gammal väg och ett gravområde när den nya motorvägen skulle byggas mellan Trelleborg och Vällinge.
Jag åker på dödens väg mellan Välling och Trelleborg. I 5500 år har människor använt den här leden över Söderslätt. Tagit sig fram torrskodda längs den lilla åsryggen. Jag ser kyrkor, byar, bondgårdar. Bondestenålderns resenärer såg mängder av megalitgravar, dösar. Jordhögar som dolde gravkammare uppbyggda av jättestenblock. En finns kvar längs vägen idag, Skegredösen. Dödens väg är ett epitet som kommit med bilismen, som skördat många liv här på E6-an. Den gamla stenåldersvägen kallas också Dödens väg och jag är på väg att träffa arkeologen Magnus Andersson för att höra mer om det. Dagens intensiva trafik på E6-an gör det omöjligt att prata vid vägen. Så vi har stämt träff på Trelleborgs museum.
Trelleborgs museum har gjort en permanent utställning som berättar om den här gravplatsen från yngre stenålder som vi undersökte för 10 år sedan är det nu. Så det är därför vi är här och tittar på den utställningen.
Dödens väg, det låter ju så väldigt modernt. Om man googlar på Dödens väg får man ju upp ett otal antal vägar där det har varit massor med trafikolyckor. Men där var Dödens väg då redan för 5500 år sedan.
Ja, det är Dödens väg, det är ett begrepp som vi bara myntade då i samband med utgrävningen. Lite grann med syfte på att E6-an går fram där idag och att det är ett gammalt gravfält. Så att egentligen handlar det om att det är en plats för de döda. En 5500 år gammal grav och samlingsplats där man har rest åtminstone ett 20-tal jättelika storstensgravar eller megalitgravar som vi kallar dem också.
En av dem står ju kvar, Skegredösen, men de andra?
Skegredösen står kvar fast det är lite grann längre söderut, ett par kilometer söder om. Den här platsen ligger då, den byn som heter Håslöv, söder om Vällinge. Och där fanns inte en enda megalit grav kvar ovan mark. Men innan vi gick ut och gjorde vår undersökning så såg vi på en gammal karta från 1700-talet att platsen där vi skulle undersöka heter Döserygg och att det fanns en liten grön oval markering som förmodligen markerar var det har stått en dös. Och en dös är alltså en typ av megalitgrav. Den är uppbyggd av stora stenblock som väger flera ton, väggblock och med ett jättelikt takblock ovanpå som utgör själva gravkammaren.
Och då kommer ju alltid den där frågan, hur gjorde man?
När man byggde dem?
Ja,
det är en intressant fråga naturligtvis. För de här väger upp mot 5-6 ton, de största takblocken. Och vår teori är ju att dels så låg den här platsen betydligt närmare havet än det gör idag. För havsnivån var 5 meter högre på den tiden för 5500 år sedan. Så det gick en havsvik som nästan nådde ända fram till den här platsen. Och vi tror att man har plockat stenarna som har legat i havet eller precis i anslutning till strandkanten där det finns många stora stenar än idag. Och under vintertid fått upp dem på släda och sen med hjälp av dragdjur tagit upp dem till platsen. Och sen har man ju byggt ramper, jordramper. Och så har man med mankraft och hjälp av dragdjur släpat upp de här stenarna. Så det har varit ett enormt slit. Och det är ju intressant för det är 20 stycken dösar på den här platsen. Och det är mycket, mycket resurser man har lagt ner för att bygga de här monumenten åt de döda. Och det kräver ett väldigt organiserat samhälle. Ett samhälle som har ett överskott av resurser så de kan avsätta arbetskraft till att resa de här monumenten istället för att ut och på åkern och jobba.
Ja, för det yngre stenåldern, det är bondestenåldern som folk hade börjat odla.
Precis, vi är några hundra år in i yngre stenåldern då jordbruket och boskapsskötsel i den här delen av Skåne har slagit igenom med full kraft. Så det är en helt dominerande näringen, även man ägnar sig lite åt fisk och jakt ändå. Men det är ett bondesamhälle. Och det är också först nu man börjar resa de här monumenten som slags markeringar att det här är vår mark, förfädernas mark och så vidare.
Är det gravar? Vet man det?
Jo, de här är byggda. Den här undersökningen har ju visat att det har funnits betydligt fler sådana här dösa megalitgravar än vi trodde tidigare. Men att de flesta har tagits bort. Och det verkar som att nästan varenda storbonde, i alla fall på Söderslätt, hade en sån här megalitgrav som man reste där husbunden, hövdingen, begravdes. Det är naturligtvis de mest framstående som fick den här begravningen. Idag är det väldigt få som inte är förstörda eller plundrade. Men det finns några undersökningar på en del platser som visar att det verkligen är gravar med bevarade skelett och gravgåvor och så vidare.
Men de låg alltså längs en väg?
Det gjorde de. Det kan man säga för att det är man har ju placerat de här gravarna ut med ett kommunikationsstråk som har gått längs en svag höjdrygg ut med ett vattendrag. Och vi vet, när man tittar på kartor där vi känner till av megalitgravar, så följer de ett stråk från dagens Trelleborg upp mot Malmö som egentligen följer dagens E6. Så det är alltså en uråldrig kommunikationsstråk. Namnet Dödens väg syftar ju också på att vi hittade en så kallad palisadanläggning på platsen eller resten lämningarna efter den. Det var två rader av stolpar som gick tvärs genom den här gravplatsen. Och vi tolkade för som att det kanske var en palisad inhägnad väg som ledde förbi den här gravplatsen och sen blev en vanlig väg när den fortsatte åt söder och norr förbi gravplatsen. Men vi har gjort vidare undersökningar med hjälp av markradar bland annat som lyser igenom marken och man ser spår av olika lämningar. Och det visar sig att den här palisadanläggningen hängnar in hela den här höjdryggen så det blir det man kallar en inhägnad enclosure på engelska. Som hänger in ett område som är ungefär 700 meter långt och ett par hundra meter brett som hänger in den här gravplatsen. Och det är en väldigt unik plats. Något liknande känner vi inte till från någon annanstans i norra Europa. Däremot så känner man till sådana här inhägnade platser. Men inte med så mycket megalitgravar inom.
Vi kan ju titta. Man kan se här en modell av den. Hur den ser ut där. Och där ser man alltså att det är så att säga ett staket kring vägen.
Mm. Det vi ser på den här modellen, det är ju det här så kallade staketet, palisad, alltså för det är kraftiga stolpar som är har varit över 2 meter höga. Och vi ser den delen som vi undersökte. Vi kunde undersöka 640 meter av den. Sedan gick den utanför så kallade exploateringsområdet där vägen, vi kunde ju bara undersöka om de skulle bygga den nya vägen. Men vi har kunnat se med hjälp av markradar att den böjer av och hängnar in ett stort område, det hållet blir det, som hängnar in själva höjdryggen. Och så ligger det gravar, ett par gravar utanför, men flertalet ligger innanför.
Och här ser man också hur ni tror att det såg ut då. Här går bönderna med sina oxar och plöjer. Och...
Ja, de plöjer inte utan oxarna här, som du säger, de tittar.
Nej,
hjälper till att dra upp de här stora blocken till gravarna. I det här fallet är det ett takblock som ska lägga sig ovanpå väggblocken och bilda skilda gravkammaren. Och sen har man satt kantstenar som har hängnat in hela gravkammarområdet. Och täckt den med en hög.
Ja, varför täckte man över det med jord så att det inte syndes?
Det är en diskussion som man har lite olika teorier om. Att det är så att när man väl var begravd så var graven stängd. Att fler skulle inte gravlägga sig just den graven. Sen finns det andra typer av megalitgravar som kallas för gånggrifter. Och där finns det en gång in i gravkammaren som man har kunnat gå in och ut under lång tid. Men just de här dösarna verkar som att man slöt till efter man hade gjort begrav. För det är bara en eller två individer i de här. De är ganska små gravkammar. Till skillnad från gånggrifterna som kan ha flera hundra individer. De är jättestora.
Men det var alltså inga familjegravar utan varje generation fick bygga sin egen dös?
Ja, det har nog varit så att varje storbonde har byggt sin egen dös. Ja. När det gäller dösa. Men de gånggrifterna med betydligt större gravkammar, det har nog varit släkter under lång tid som har begravts i dem.
Sådana finns det också i Skåne på några
ställen. Finns det, ja. Inte så många på Söderslätt. Här dominerar dösarna stort. Men kommer vi upp i västra Skåne vid Kävlinge, Barsebäckområdet så finns det ganska många kvar. Och en del av dem kan man gå in igen idag, till exempel Gillhög vid Barsebäck. Och den, när man kommer in i en gravkammare så kan man stå upprätt. Den är alltså jättelik.
Hur vet man förresten att det är en väg man hittar när man gräver? Hur såg vägarna ut då?
Ja, det var ju inte väg på det sättet som vi ser idag, utan det var vad man kallar ett kommunikationsstråk, utan det var ju stigar helt enkelt. Men det finns från lite yngre perioder, bronsålder, och stenlagda vägsnuttar som man har hittat och så. Så i vissa fall kan man ju säkert ha preparerat dem lite bättre med sten och så, men annars handlar det ju om upptrampade stigar.
Mm. På den här modellen så är den grön, det är alltså ingen som helst stenläggning eller
nej,
någonting.
Nej, det är en stig. Vi hade inga spår av stenläggning alls där. Nej.
Hur lång är den här megalitperioden?
Den är, alltså uppförandet av megalitgravar är egentligen en väldigt kort period ur ett sånt här längre historiskt perspektiv. Någonstans 5600 år sedan började man uppföra dem och slutade ungefär kanske för 5200 år sedan. Men man fortsätter att använda dem under lång, lång tid på olika sätt. Vi vet att man har begravt i dem ända fram till absolut slutet av stenåldern. Då pratar vi ett användningsperiod på 1500 år och till och med senare än så. Och att man har haft offerritualer på de här platserna under tusentals år. Och att vi tror ju också att de flesta av de här monumenten har fått stå ända fram till kanske för ungefär 1000 år sedan i samband med kristnandet. Och att då plockas många bort, dels för att man behöver byggmaterial. Stenar av den kalibern är ganska sällsynt i de här delarna av Skåne. Så man vet att man har använt dem till när man byggde kyrkorna. Det finns dokumenterat från så långt fram till när man pratar om 1700-tal att man har sprängt bort dösa för att bygga. Vi vet just kyrkan i Gislöv, kyrktornet där, är byggt av 4 stycken dösar som man sprängde bort. Sen behövde man ju åkermark, man behövde ytorna som man tog bort med på grund av det. Enskiftet på 1800-talet när gårdarna flyttade ut i landet behövde man grund till de nya gårdarna. Och då tog man stenmaterialet från megalitgravarna, hamnbyggningen. Så allt det här när samhället växer fram. Så det handlar inte bara om att vi kristnades och ville få bort det hedniska. Det var nog lite det också. Men mycket att man behövde byggmaterialet. Och kanske också att man förde med de magiska krafterna från förfäderna in i kyrkobyggnaderna till exempel. Det har man ju sett att man använder ibland runstenar och sätter i kyrkor. På samma sätt gör man material från dösa och använder i kyrkorna. Så liksom har man ändå en tradition med det gamla.
Och traditionen måste du ha levt väldigt länge eftersom där Döserygg stod på en 1700-talskarta.
Exakt. Och därför vet vi också att det har funnits monument på platsen ända fram till åtminstone 1700-talet. Och jämte de här dösarna har det funnits ett stråk av bara resta stenar också, stora bartastenar, som vi också misstänker har stått kvar i lång tid. Så det har ju varit en fantastisk monumental plats som har ju varit inte bara gravplats utan det har ju varit en samlingsplats. Precis som dagens kyrkor är på sätt och vis. Man har ju både bröllop och begravning och körsång och allt möjligt. Alltså det är en träffpunkt helt enkelt.
Det sa Magnus Andersson från Arkeologerna i Lund, en avdelning inom Statens historiska museum. Dösen i Skegrie står alltså kvar, med den skillnaden att det idag inte finns någon jordhög, utan man kan se de stora stenarna. Där finns också information om utgrävningen av Dödens väg och Döserygg. Vill man gå in i en megalitgrav kan man besöka gånggriften i Gillhög vid Barsebäck. Reporter här var Birgitta Fredén.
Evenemangstips. Idag, fredag den 10 augusti, har den österrikiska och därmed tyskspråkiga filmen Mademoiselle Paradis, eller Mademoiselle Paradis, kanske det ska uttalas, Sverigepremiär. I Malmö går den upp på biografen Spegeln och Panora och i Lund på Kino. Filmen utspelas under Mozarts och Haydns 1770-tal. Pianisten Maria Theresia Paradis är exceptionellt talangfull. Men som kvinna och dessutom synskadad får hon problem med karriären. Historien handlar om hur de lyckade försöken att bota synskadan leder till att hennes musiköra blir sämre. Filmen är inte syntolkad.
Några nya syntolkningar av filmer finns däremot i appen MovieTalk. Gudrun, konsten att vara människa, är en dokumentär om politikern Gudrun Schyman. Den har biopremiär idag fredag den 10 augusti. Dokumentären Maria Baikalas in her own words handlar om den grekisk-amerikanska operasångerskan och divan som dog 1977 och har biopremiär 24 augusti. Den 7 september premiärvisas den franska spelfilmen Trädgårdsfesten. Den handlar om en avdankad tv-stjärna på fest och där finns även hans ex som kommit med en bok om deras misslyckade äktenskap. I appen finns syntolkning och uppläst text för såväl bio som tv och DVD-versionerna av filmerna.
Mera syntolkning. UR syntolkar en serie i 4 halvtimmes långa delar inför höstens val. Fatta Sveriges demokrati heter den. Avsnitten sänds i SVT 24 och ligger på UR Play. I serien undersöker 2 unga programledare hur samhället fungerar och kollar grundläggande på ideologi. Helena Frank har skrivit manus till syntolkningen. I TV4 har en ny och syntolkad säsong av Familjen Annorlunda startat och den sänds på TV4 Play under TV4-tolken. Nästa direktsända avsnitt går den 16 och sen 23 augusti mellan klockan 21 och 22. Och avsnitten finns sen kvar på hemsidan. Även höstens idolsändningar syntolkas på samma plats. Närmast den 20, 21 och 22 augusti mellan klockan 20 och 21. Och deckarserien Maria Wern, Den eld som brinner, den börjar den 22 augusti klockan 21 och också den går på TV4 Play.
Om författaren och Nobelpristagaren Selma Lagerlöfs relation till grågässen ska det handla i Berättarkaféet på Västra Vemmenhögs skola i Skurups kommun nu på söndag 12 augusti mellan 14 och 16. Skådespelaren Nina Hoppe berättar och rubriken är Grågäss, tema och trauma hos Selma Lagerlöf. Detta sker i anslutning till utställningen Selma och Nils på samma plats. Och den 19 augusti, också 14.00, berättar utställningsarrangörerna om glimtar ur Selmas liv och om den verkliga Nils Holgersson. Skolbyggnaden ligger in till Västra Vemmenhögs kyrka.
På Sövde amfiteater ges sommarteaterföreställningen Lilla Sjöjungfrun den 12 augusti klockan 15. Sjöjungfrun har alltid drömt om att leva på land. Och när hon får komma dit på besök ser hon sin chans att stanna. Men då måste hon hitta en själsfrände som älskar henne mer än sig själv. Det är fri entré, men det görs en insamling till förmån för Barncancerfonden.
Stora torg i Eslöv är platsen för en allsångskväll den 14 augusti mellan 19 och 21.00. På 2 minuters promenadavstånd från torget ligger Museigården med adress Östergatan 5, där det anordnas musikkväll med det akustiska coverbandet Masonit den 16 augusti mellan 19 och 21. Bägge evenemangen är gratis.
Den gränsöverskridande kombinationen folkmusik och barocktoner utlovas när violinisten Jeanette Eriksson ger en lunchkonsert i Sankta Maria kyrka i Helsingborg den 15 augusti mellan klockan 12 och 13.
Det problematiska i att ge bort 1 miljon pund är temat för en teaterföreställning på Oxhallen i Helsingborg. Oj då! En till heter komedin och den spelas härnäst 15 augusti mellan 19 och 21.30. Samma klockslag gäller den 17, 22 och 24 augusti, medan föreställningarna den 18, 19, 25 och 26 augusti börjar 17.00. Adressen är Bredgatan 25 och Nortic säljer biljetter för mellan 180 och 349 kronor. Spelar gör Berga teatern.
Den 15 augusti och alla vardagar augusti ut anordnas utflykter med flotte på Höjeå för seniorer och personer med funktionsnedsättning. Turen utgår från Habogård på Habovägen 6 i Lomma och startar någon gång mellan 10 och 14. Exakt klockslag bestäms vid förbokningen på telefon 046 359 45 75 på vardagar mellan 9 och 12. Eller via e-post till habo.gard@lund.se. Kaffe och kaka ingår i priset som är 110 kronor per person för en 45 minuter lång åtur och 190 kronor för 1,5 till 2 timmar.
Touch My Soul är en konsert med jazz, soul och svensk sommar i Limhamns kyrka i Malmö 16 augusti mellan 19 och 20. Adressen är Norra Hyljevägen 25.
Under den internationella fyrdagen öppnas ett 70-tal fyrar runt om i landet för besök. Och i år gäller detta under flera dagar kring helgen den 18 och 19 augusti. Här i Skåne håller Kullens fyr öppet redan fredagen den 17 augusti och sen även lördag söndag mellan 11 och 17 alla 3 dagarna. För Sandhammarens fyr är tiderna lördag och söndag mellan 14 och 17. I Smygehuk är öppet båda dagarna 12 till 16. I Falsterbo fyr slutligen är besökstiden 12 till 16 och bara på söndagen. Arrangör är Svenska fyrsällskapet och av de nämnda fyrarna är alla utom den i Smygehuk byggnadsminnesmärkta.
En blandning av judisk, romsk och östeuropeisk folkmusik kryddat med värmländsk sommarnatt och en aning jazz utlovas när bandet Klezmerkalaset intar far i hatten i Malmö Folkets park den 18 augusti klockan 21. Man rekommenderas att komma tidigare och det är fri entré, men eftersom spelplatsen är restaurang och ölträdgård så finns möjlighet att handla mat och dryck och då gäller endast kortbetalning.
Americana är samlingsnamnet för traditionella musikstilar från USA, bland annat folkmusik, country blues, bluegrass, alternativ country och rockabilly. Och det blir en del americana i Kristianstad nu i augusti. Sam Outlaw och Molly Parden uppträder på Biljardkompaniet den 21 augusti klockan 19. Tixter har biljetterna som kostar mellan 250 och 285 kronor och adressen är Lastage, platsen 5 i Kristianstad. Och på Kulturkvarteret i samma stad spelar Dylan LeBlanc, Nicole Atkins och Christina Murray den 24 augusti klockan 19. Biljetterna då kostar 295 kronor plus serviceavgift.
Helgen den 25-26 augusti är det Möllerödsdagar, en militärhistorisk festival på Möllerödsfältet i Finja. Lördag är öppet 10-16 och söndag 9-14. Mer information finns på telefon 0451 38 49 59.
Nordens största humorfestival, Lund Comedy Festival, drar igång den 30 augusti och håller på till den 3 september. Ett så kallat humorband kostar 140 kronor för vuxna och 70 kronor för barn och studenter. Och det ger rabatt på biljetterna och fungerar som biljett på Skånetrafiken under festivalen. Biljetter och humorband säljs hos biljettbyrån i stationshuset på Bangatan 1 vid Lund central, i biljettkassan och infodisken i AF-borgen i Lundagård eller via Ticketmaster. Bland programpunkterna finns Kvinnor vi inte minns, Medicinens sjuka historia, Babben möter Bosse Parnevik och Landskampen med Annika Lantz. Till den föreställningen är det fri entré den 31 augusti 18.15 på Mejeriet som ligger på Stora Södergatan 64 i Lund. Det är först till kvarn som gäller dit.
De så kallade akademiska kvartarna med 15 minuter långa onsdagsföreläsningar drar igång för hösten på Malmö stadsbibliotek den 22 augusti. Temat då är lärares syn på inkluderande skolundervisning som ger alla barn möjlighet att utvecklas. Föreläsare är Elaine Kotte som doktorerat vid fakulteten för lärande och samhälle innan Malmö högskola blev universitet. Den 29 augusti föreläser Klara Svalin, doktorand i kriminologi vid Malmö universitet. Temat då är riskbedömning i polisverksamhet. Och 5 september är rubriken Gränser, handlingsmöjligheter och motstånd i tjejers vardagsliv. Talar gör Johanna Sixtensson, doktorand i socialt arbete. Tiden är alltid 12.30 och det är fri entré.
Tyska Gewandhaus Orchester Leipzig rankas som en av världens främsta symfoniorkestrar. Den 11 oktober klockan 19 spelar de Bernd Alois Zimmermanns jazzinspirerade verk Nobody Knows the Trouble I See samt Gustav Mahlers 5:e symfoni på Malmö Live. Dirigent är Andris Nelsons och Malmö Lives biljettförsäljning är i full gång.
Biljettinformation. Texter 0771 47 70 70. Kulturkvarteret i Kristianstad, förfrågningar om biljetter och ledsagning, telefon 0709 20 58 04. Malmö Live 040 34 35 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Nortic 04 55 61 97 00. Och biljettbyrån i Lund 046 13 14 15.
Kalendern för årets 33:e vecka inleds måndag den 13 augusti då Kai har namnsdag. Mellan 10-15% av mänskligheten beräknas vara vänsterhänt. Och detta datum är vänsterhäntas dag som ska sätta fokus på gruppens problem i vardagen. Läkaren och forskaren Mats Larsson vid Örebro universitet menar att den låga andelen vänsterhänta kan bero på att när det förr krigades med svärd, lansar och liknande så vände vänsterhänta just sin vänstra sida närmare fienden och dog därför oftare av hugg mot hjärtat än högerhänta. Och döda män förde inte heller anlagen för vänsterhänthet vidare.
Tisdagen den 14 augusti har Uno namnsdag. Tidigare har bland annat Ebbe, Efraim och Bill haft namnsdag detta datum, men de har alla försvunnit ur namnsdagslängden. Årets sista allsång på Skansen sänds denna kväll i SVT och så startar Stockholms kulturfestival, tidigare känd som Vattenfestivalen.
Onsdag den 15 augusti är namnsdag för Stella och Estelle. För på dagen 70 år sedan bildades Sydkorea, eller Republiken Korea, som det formella namnet lyder. Och det är också Sydkoreas nationaldag. Danskarnas och många skåningars populära besöksmål Tivoli i Köpenhamn fyller samtidigt 175 år. Från invigningsåret 1843 finns inga byggnader kvar, utan äldst är friluftsscenen på Fågelsteatern i kinesisk stil. Den stod klar 1874. Tivoli är en av världens äldsta nöjesparker och firar sitt jubileum med bland annat ett eget vin kallat Etsy 5. Inte 175 men väl 75 år fyller skådespelaren Pierre Lindstedt, son och yrkesmässig arvtagare till Carl Gustav Lindstedt. 1976 till 1993 arbetade Pierre Lindstedt på dåvarande Malmö stadsteater och var därefter en av initiativtagarna till teater Glädjehuset i Malmö. Hans senaste roll var 2012 i andra upplagan av SVT:s julkalender Mysteriet på Greveholm.
Torsdagen den 16 augusti firar Brynolf namnsdag. För utlandssvenskar och svenskar på tillfälligt besök i utlandet är detta första dagen då man kan förhandsrösta på svenska ambassader och konsulat. Och eftersom detta även är den tredje torsdagen i augusti är det också traditionell surströmmingspremiär. Sedan 20 år tillbaka är det dock tillåtet att sälja fiskburkarna även före detta datum. Den amerikanska artisten Madonna Louise Ciccone, allmänt bekant som enbart Madonna, fyller 60 år. Spektakulära musikvideor och påkostade scenshower är hennes signum, men hon har även spelat huvudrollen i filmversionen av musikalen Evita och skrivit barn- och ungdomsböcker. Två av dessa finns inlästa på svenska som talböcker. Och här är Madonna i titellåten från albumet Like a Virgin från 1984. Också författaren och kulturskribenten Steve Sam Sandberg fyller 60 denna dag. Av hans böcker är kanske romanerna De fattiga i Watch och De utvalda de mest uppmärksammade. Bägge handlar om nazisternas utrotningspolitik under andra världskriget, dels om det judiska gettot i polska Watch, dels om internering av och mord på personer med funktionsnedsättning i Wien. Dessa böcker och mycket mer av Sam Sandbergs stora produktion finns som talböcker.
Fredag den 17 augusti är Werners och Walters namnsdag. Att Sara Sjöström blev flerfaldig guldmedaljör vid årets sim-EM i skotska Glasgow lär öka feststämningen på hennes 25-årsdag, som infaller detta datum. År 1968, alltså för 50 år sedan, filmdebuterade skådespelaren Robert De Niro i regissören Brian De Palmas film Greeting, som vann andra priset Silverbjörnen vid filmfestivalen i Berlin. Senare följde storroller i filmer som Taxi Driver, Gudfadern och Deer Hunter, som placerade De Niro i toppskiktet bland amerikanska skådespelare. Och De Niro firar nu sin 75-årsdag.
Lördagen den 18 augusti har Ellen och Lena namnsdag. I Indonesien startar världens andra största sportevenemang efter OS, nämligen idrottstävlingen Asian Games eller Asiatiska spelen. Och precis som OS återkommer de vart fjärde år. Grundämnet och ädelgasen helium, eller snarare upptäckten av det, fyller 150 år detta datum. Helium används bland annat vid svetsning och förkylning vid medicinska undersökningar med magnetkamera. Ädelgasen ger också upphov till skojigt pipig röst vid inandning, men det här är faktiskt inte att rekommendera eftersom det kan leda till kvävning. Och den som upptäckte helium var den franska astronomen Pierre-Jules César Janssen.
Söndag den 19 augusti är Magnus och Måns namnsdag. I Estland är det traditionell sångfestival i Tallinn och i publiken kommer kronprinsessan Victoria och prins Daniel att finnas. Under 2018 besöker paret alla de tre baltiska länderna som samtliga firar sina 100-årsjubileer i år.
Den regionala anslagstavlan innehåller en inbjudan till SRF Skånes alla medlemmar. Musikalen West Side Story syntolkas på Malmö Opera söndagen den 16 september. Föreställningen börjar 16.00 och slutar 18.30. Pris 650 kronor. Handling. De rivaliserande gängen Jets och Sharks slåss om makten på gatorna. Tony och Maria förälskar sig varandra, men Tony tillhör Jets medan Maria är syster till ledaren för Sharks. Parets kamp för att få älska varandra i en värld full av fördomar, hat och våld är lika hjärtslitande som aktuell. Det blir en fartfylld uppsättning med dans, parkour och hisnande stans. Medverkande Anton Zetterholm eller Jonas Schlyter, Patrik Riber, Sara Lehmann, Oscar Piero Lindén med flera. Anmäl dig till SRF Skåne senast måndag 13 augusti. Telefon 040 777 75 eller e-post srfskane@srfskane.se. Säg till om du behöver lurar för syntolkning och om du har behov av ledsagare. Biljetterna kan betalas direkt till vårt bankgiro 484-0989 eller med Swish nummer 123-31-26-299. Behöver du en pappersfaktura, så tala om det när du anmäler dig, så skickar vi en till dig. Reseersättning betalas ut mot kvitto som ska vara inskickat senast 3 månader efter aktiviteten. Välkomna önskar arbetsgruppen Kultur och fritid.
Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne börjar med några meddelanden från SRF Lundabygden. Först av allt har de ett studieprogram tillsammans med ABF Mittskåne för hösten 2018. Vi hoppas att något av det ska få dig att inspireras och också delta för att både lära dig något, men också för att du ska få träffa både gamla och nya SRF-vänner. Har du idéer till studiecirklar som du gärna skulle vilja att föreningen genomför, ring till kansliet och berätta. Vi kan kanske genomföra cirkeln senare. Bokcirkeln, som redan är igång, kommer att fortsätta, och vi planerar att starta ytterligare en cirkel under hösten. Du får chans att studera den författare och bok som du är intresserad av samt dela med dig av dina litterära kunskaper. Beroende på vilka som anmäler intresse försöker vi sätta samman en ny grupp som själva styr när de vill träffas. Uppge när du anmäler om du helst vill träffas dagtid eller kvällstid, om det är något speciellt du vill få ut av cirkelstudierna. Cirkeln föreslås träffas varannan vecka, 1,5 timme, och startas upp i september månad. Anmäl dig snarast. Keramik. Även denna termin kommer vi att bekanta oss med lerans magi. Den härliga känslan av att kunna skapa med händerna är nästan lika gammal som människan själv. Använd din kreativitet och fantasi. Även detta år har vi Helene Wiberg som ledare i en cirkel som vi har på tisdagar. Det blir 10 träffar och totalt 30 studietimmar med start den 11 september klockan 15-17.30. Deltagaravgift 500 kronor och cirkeln hålls på Sunnanväg 14E på Klostergården i Lund. Vår SRF-historia. Hur många av föreningens medlemmar känner till vår SRF-historia? Under hösten tänker vi starta en cirkel där vi fördjupar oss i den. Den är planerad till kvällstid i september. Ingen deltagaravgift, men vi måste vara minst 5 deltagare. Vi träffas i föreningslokalen på Tordönsvägen 4i på Klostergården i Lund. Tveka inte, anmäl dig fortast möjligt till kansliet. Punktskriftscirkel. Ta chansen och upptäck punktskriften eller finslipa de kunskaper du redan har. Punktskriften är det enda sättet man har att både skriva och läsa när man ser riktigt dåligt eller inget alls. Vi kan till exempel skriva och läsa namn och telefonnummer och göra små klisterlappar att sätta på kryddburkar. Och man kan förstås själv hitta på helt nya saker att göra. Finns det intresse för cirkeln startar vi upp en under september månad. Förutsättningen är att minst 3 deltagare anmäler sig, och vi träffas som vanligt i föreningslokalen i Lund. Ingen deltagaravgift. Hjärtligt välkomna med era anmälningar snarast. Vardagstips. Du kan göra nästan allt även om du inte ser. Arbetet utförs inte med ögonen utan med händerna. Men ingen ska komma och säga att det är enkelt. Du måste vara envis, noggrann och idérik, stå ut med att arbetet har lång tid och orka komma igen nästa dag när du misslyckas. Du måste våga pröva för att lyckas. Det blir många praktiska tips, knep och beprövade metoder som finns för att underlätta i vardagen i smått och i livet i stort. Även om du varit med i en tidigare cirkel så går det bra att anmäla sig. Cirkelledare är Simon Tienso. Det blir 7 träffar och 14 studietimmar i föreningslokalen i Lund. Cirkeln startar tisdag den 5 september klockan 13.30 till 15.30 och det är ingen deltagaravgift. När du bestämt dig för vilken eller vilka studiecirklar du vill gå så anmäler du dig senast fredag den 31 augusti. Ring till föreningens kansli som har telefon 046 211 0674 eller e-posta till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Observera att du måste anmäla dig även om du deltagit i samma studiecirkel under våren. Du som ska delta i den bokcirkel som pågått under flera år ska också anmäla dig. Vi behöver också veta vilket medium du behöver eventuellt studiematerial på. Varmt välkommen! Utöver det så bjuder SRF Lundabygden också in till SRF-träff. På grund av osäkerheten med vår lokal så har vi även denna gång planerat att prova promenadskorna på en liten rundvandring i närliggande stadsparken i Lund. Detta måndag den 3 september klockan 13.30 till 16. Start vid Stadsparkcaféet med adress Stadsparksgången. Vi promenerar i stilla takt genom parken och upptäcker hur den mycket varma sommaren har påverkat miljön i parken. Kaffe och kaka kommer också att serveras. Din avgift blir som vanligt 20 kronor. Anmäl dig till kansliet via telefon eller e-post senast den 31 augusti. Välkommen! Och föreningen meddelar också att intresserade kan redan nu anmäla sig att boka biljetter till 25-årsjubileet för Arlövsrevyn. Det är bokat 30 biljetter till den 21 januari. Först till kvarn gäller. Och SRF Lundabygden bjuder slutligen in till motionsgymnastik. Nu är det dags att ta nya tag och styrelsen inbjuder minst 10 medlemmar att under hösten delta i gymnastik i föreningslokalens källare. Motionsverksamheten Vardag i balans får en flygande start efter sommarens ledigheter. Redan i mitten av september planerar vi att med friska tag utmana hösten. Ledare är Anna Eriksson och vi håller på mellan klockan 14 och 15. Efter gymnastikpasset serveras en lättare fika, så beställ inte färdtjänst för tidigt. Deltagaravgiften är 400 kronor för 10 gånger. Inbetalningskort kommer att skickas ut. Sista anmälningsdag är här den 30 augusti till kansliet som alltså har telefon 046 211 0674 och e-postadressen srfkansli.lundabygden@bredband.net.
Så bjuder synskadades vänner i Eslöv synskadade i Eslöv, Hör och Hörby på en utflykt i det skånska landskapet torsdagen den 23 augusti. Avfärd från Föreningstorget i Eslöv 09.00, åter i Eslöv 16.00. Sista anmälningsdag, fredag 17 augusti, till Birgitta, telefon 0413 54 13 33 eller Folke 0413 612 09. Alla hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen.
Anslagstavlan för norra och sydvästra Skåne börjar med några inbjudningar från SRF Helsingborg Höganäs. Först av allt till ett restaurangbesök fredag den 24 augusti klockan 17 till 20 på restaurang Panda på Karl Kroksgatan 36 i Helsingborg. Deltagaravgiften är 100 kronor och sista anmälningsdag är måndag den 20 augusti klockan 12 till kansliet. Telefon 15 83 93. E-post info.srf.hbg@telia.com. Äntligen är det dags för ett efterlängtat restaurangbesök. Föreningen står för mat och någon av följande drycker. Ett glas vin, en starköl, en vatten eller en lättöl. Om du väljer mer att dricka får du betala det. Ledarhundar är också välkomna. Och SRF Helsingborg Höganäs meddelar att det är dags att anmäla sig till höstens vattengymnastik. Grupp 1 har tiden 16-16.40, grupp 2 16.40-17.20 och grupp 3 17.20-18. I varje grupp får det vara 9 deltagare. Eva Klang kommer att leda gymnastiken. Kursen startar onsdag den 29 augusti och slutar onsdag den 21 november. Kursavgiften är 250 kronor. Anmälan till kansliet senast fredag den 24 augusti. I september kommer inbetalningskort att skickas ut. Välkommen! Och SRF Helsingborg och Höganäs bjuder till sist också in till onsdagsträffen. Den 5 september mellan klockan 13 och 15.15 i SRFs lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften är 20 kronor och bingobrickorna kostar 10. Då var det alltså dags att börja med bingo igen. Meddela kansliet om det kommer senast tisdag den 4 september. Välkomna!
Så bjuder HSO Kristianstad medlemmarna i Synskadades förening Kristianstad-Bromölla till politikerdebatt den 20 augusti klockan 18.30 i Föreningarnas hus, Magasinsgatan 3, Kristianstad. Moderator är Rebecka Hansen från HSO Skåne. HSO Kristianstad hoppas på stort och engagerat deltagande i denna debatt där alla politiska partier i Kristianstads kommun är inbjudna. Debatten kommer att ha fokus på frågor som intresserar människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Vi bjuder på fika. Anmäl er senast 17 augusti till Knut Torstensson, mobiltelefon 070 387 3437. Hjärtligt välkomna.
SRF Malmö hälsar först av allt välkommen till sin dagverksamhet. Man träffas klockan 13-15 och kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma, men om du tillhör de som regelbundet deltar behöver du bara anmäla om du inte kan. Måndag den 13 augusti blir det frågesport och tidningsläsning. Tisdag den 14 bingo och onsdag den 15 augusti kanasta. SRF Malmö bjuder sen in till sopplunch på föreningen. Välkommen fredag den 31 augusti klockan 13. Innan vi äter lunch berättar Ulla-Britt Rönhage om Tomteboda. Vi bjuder på grönsakssoppa och ett gott bröd och avslutar med kaffe och en liten kaka. Och du får allt det här för 20 kronor. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast torsdag den 23 augusti. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö och Iris Hjälpmedel inbjuder till en visning av telefoni för synskadade. Torsdag den 6 september klockan 13-16. Att hitta den perfekta telefonilösningen är inte alldeles enkelt när man har en synnedsättning. Eller att få kundig support som finns där både före och efter köp. Kanske söker du efter det eller så vill du bara få en uppdatering av marknaden. Här får du chansen att få svar på alla dina frågor. Vi kommer bland annat visa nyheten inom mobiltelefoni, den enkla svensktalande mobilen Minivision. Dessutom har vi med vår populära svensktalande smartphone Smart Vision 2 med knappsats. Söker efter något enklare, kanske Doro Secure GPS med enbart 4 knappar kan vara något för dig. Vi kommer även ha med telefoner för det fasta telenätet med stora knappar och andra praktiska funktioner. Missa inte detta unika tillfälle. Vi träffas i föreningens lokal på Wendelsfridsgatan 13. Ingången ligger på baksidan av huset. Anmäl dig till kansliet senast torsdag den 30 augusti. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Så har vi förändringar i kollektivtrafiken i Hässleholm och Malmö. I Hässleholm stängs Röingegatan av för vägarbete från och med söndag 12 augusti. Stadsbuss 3:s hållplats Kupolen dras in till den 10 september 20.30. Närmsta hållplats blir under tiden sjukhuset. Och i Hässleholm gör snapphanerallyt att stadsbuss 1 får flytta på sig den 17 augusti mellan klockan 16 och 22. Hållplatserna Hasselundsvägen B, Garnisonen B, Logementsvägen A, Kompanivägen A och Sjöbrisvägen A är då stängda. En tillfällig hållplats som ersätter Hasselundsvägen ställs ut på Hovdalavägen, sydväst om rondellen. Och på Västra Varvsgatan i Malmö har stadsbuss 2:s hållplats Turning Torso B stängts av. En tillfällig hållplats har ställts ut runt hörnet på den korsande Lilla Varvsgatan. Så ska det vara till den 3 september klockan 15.
Och det var det vi hade att komma med i veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa fredag den 17 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!